Välkomna till GF-podden igen. GF-podden är en Radio LFFs podcast som riktar sig till ungdomar och unga vuxna. Mitt namn är Kevin Nyfelt och jag är ansvarig redaktör för GF-podden. Och idag så har jag med mig Benjamin Thulin. Välkommen.
Tack.
Benjamin, vad ska vi tala om idag?
Idag ska vi tala om David. Vi har ju de flesta av oss har antagligen hört om David när han besegrar Goliat bland annat. Och idag ska vi gå lite djupare in till hur blev David David och vad hände. Vi ska börja lite längre bakåt i tiden under när det var en annan kung än David som satt på tronen, och det var Saul. Hur kom Saul till tronen? Hade alltid varit en kung?
Nej, det är ju det som är så intressant, att det fanns ju bara en kung före David, och det var Saul. Och när folket i 8:e kapitlet i första Samuels boken börjar prata om att de skulle vilja ha en kung, så ser vi att det är någonting som både profeten Samuel och Herren ser som negativt. För det är egentligen att det upplevs som att folket förkastar Herren när de vill ha en kung, eftersom de inte litar på att Herren kan liksom hjälpa dem i striden och så vidare. Att de vill ha en kung som alla de andra folken omkring. Och Samuel tar mycket illa vid sig, och då säger Herren till Samuel att det här, lyssna till folket i allt de säger till dig. Det är inte dig de har förkastat, utan det är mig de har förkastat som kung över dem. Så hade jag alltid gjort, från den dag jag förde dem upp ur Egypten ända till denna dag. De har övergett mig och tjänat andra gudar, och så gör de också mot dig.
Så vi talar alltså om en kung i Israel. Att Israel hade inte haft någon kung.
Nej, före det här så var ju domartiden. Och domarna som regerade i Israel och över Israel. Och det här. Men nu så ville de ha en kung, precis som alla andra folk. Ja, och på domartiden så kan man ju också läsa om att det var en mycket mörk tid i Israels historia. Och det står i slutet av domarboken att på den tiden så gjorde var och en vad han ville egentligen. Och nu då har ju det här kungadömet då blivit etablerat. De har haft en första kung, Saul. Och Saul är kungen tid, men sen så förkastas han av Herren, eftersom han inte vill följa då Herrens befallningar och utför inte som Herren säger, utan viker av därifrån. Och då Samuel då, som är profet då på den tiden, så sörjer över det här att Saul har förkastat Herren, eftersom det är då Samuel som har smort Saul till kung. Och efter en tid då så uppmanar Herren honom att smörja en annan till kung. Och det är då som då David blir smort till kung. Det här måste ju Samuel göra i hemlighet, för fortfarande är ju Saul kung över Israel då på den tiden, så han måste göra det på något skilt sätt. Och det kan ni läsa själv om i första Samuels boken 16.
Det var intressant, för Davids far hade flera söner, och när Samuel kom dit så behöll de att skicka in alla de andra sönerna till Samuel, och Gud sa bara till Samuel att nej, det är inte han. Men så till sist så sa Davids far att jag har en fåraherde, och så var det David.
Och intressant där så säger ju Herren till Samuel där att se inte på hans yttre och hans resliga gestalt, jag har förkastat honom, för det går inte efter vad en människa ser. En människa ser det som är för ögonen, men Herren ser till hjärtat. När det blir på tal av en av de här äldre bröderna. Så Saul var ju ganska sådär, han var ganska lång och kanske ganska ståtlig i sig själv, men David var mycket kortare och
mindre än sina bröder i alla fall.
Ja, han var mindre än sina bröder, och man kanske tänker att varför skulle man välja den yngste? Det fanns många andra. Men som sagt, Herren ser till hjärtat, Och när då Isai sänder bud och hämtar David, så säger Herren att gå fram och smörj honom, för han är det.
Mm.
Så då blir då David smord till kung. Efter det här då, att David blir smord till kung, så ser vi också att Herrens ande vek från Saul. Och att han plågades av en ond ande. Och då så ville man då söka efter någon som kan spela harpa, så att det här blir bättre med att musik så lindrar ju, och det här det var allmänt känt också på den tiden att det lindrar. Och så sände man då efter David, vilken då kan spela harpa, och när David spelar så då viker den här onda anden från Saul. Och David är mycket som respekterad då redan, och Herren är med honom.
Ja, och så går det ju en tid, och så far tre av Davids bröder i och krigar mot filisterna, och så träffar ju de en stor soldat som heter Goliat, och ingen vågar ju riktigt fara emot Goliat, men just då så säger Davids pappa att David att han ska gå till och ge mat åt sina bröder som är ute i strid. Och så får han dit, och så står Goliat där och ropar åt israeliterna att har ni någon som vågar kriga mot mig, och att ifall ni skickar någon och ni vinner så blir vi era slavar, och ifall vi vinner så blir ni våra slavar. Och så ja, David blir lite arg på att han får stå och säga sånt där åt israeliterna. Så han säger att han kan nog fara. Och så får han först Sauls rustning, men den är ju allt för stor. Så då far han med sin stenslungo och plockar några stenar vid vattnet och får mot Goliat och vinner, som de flesta kanske har hört om. Och så går han fram och gör slut på honom sen när han träffar honom i pannan.
Mm.
Det är intressant, för de flesta barnböcker som handlar om Bibeln så har ju den här historien i sig. Och jag vet ju med mig själv bara att jag, som när jag var liten, så tänkte jag som att jag hörde ju nästan när vattnet porla när jag plockade stenarna för att ta emot Goliat. Att man tänker så, att man, det är så självklart att man är själv huvudpersonen. Men i oss själva så är vi ju antagligen de som står och är jätterädda och säger att nej, is inte fara. Och inte riktigt tror på att David har någon chans. Hade du någonting, Kevin?
Ja, alltså jag håller med. Och om man tänker på omständigheterna så det här, så var det ju ingen som vågade liksom dra ut mot den här Goliat. Och det här, om man funderar på det sättet så går det inte. Men David, han som har Herrens ande med sig och i sig, så kan på ett annat sätt se det här. Och han säger då att åt Goliat, just före han då fäller honom, att du kommer mot mig med svärd och spjut och kastspjut, men jag kommer mot dig i Herren Sebaots namn. Han är Gud för Israels här som du har hånat. Herren ska idag utlämna dig i min hand. Så David strider i Herren Sebaots namn, och det är därför han också kan segra. Och han som hade varit liksom ute i och valla sina fars får, och där hade han ju som kämpat mot både lejon och björn, som han säger, och han hade liksom räddat fåren från deras liksom käftar, och liksom på det sättet hade han liksom förberetts också för det här på ett sånt sätt att han kunde som se farorna och möjligheterna. Och men framförallt det här, just det att han stred i Herrens namn, var det som gjorde att han kunde segra över Goliat.
Ja, det är intressant hur, när man börjar tänka på hur tydlig Jesus gestalt han är just här. Folk tror inte att han är en bra soldat till exempel, men att han räddade hela Israel när han fällde Goliat. Och Saul är ju jättenöjd till först. Mm. Men sen mer och mer så börjar David strida åt Saul som hans tjänare. Och han vinner filister och de börjar gå på gatan och ropa att Saul slog 1000.
Saul har slagit sina 1000, David sina 10 000.
Ja, så det blir Saul lite uppretad av. Och det står också att Saul blir rädd för David för att han vet att David har Herren med sig. Så David fortsätter att vara Sauls tjänare, men han märker mer och mer att Saul hatar honom. Till exempel så försöker han kasta ett spjut på honom under något tillfälle, men David duckar undan 2 gånger. Och sen så vill David gifta sig med en av Sauls döttrar för att bli Sauls svärson. För David ser en upp till Saul, tycker bra om honom. Och sen så får han inte ändå den där dottern. Men så efter en stund så säger, eller märker Saul att hans dotter är intresserad av David. Så då säger Saul att han får henne, men han lägger som ett krav att han ska fara och döda filister och ta 100 förhudar, var det så. Mm. Så far han ut och gör det. För Saul ville att David skulle falla för filisternas hand. Att han skulle bli dödad under den striden. Men David kommer tillbaka då med 200 förhudar. Och så
att man han säkert inte ska missa att han liksom klarar det.
Ja. Och så får han då Sauls dotter till hustru. Och så fortsätter David att kriga för Saul. Men han blir mer och mer arg på honom. Till sist så genom Jonathans hjälp, alltså Sauls son som har David jättekär, så genom honom så får han reda på att Saul vill döda honom. Vad hände sen, Kevin?
Mm. Sen då så flyr David från Saul och hans flykt och liksom då hur Saul jagar David så kommer att liksom följa det många kapitel framöver. Och det här, det skulle finnas mycket att säga om he. Någon sak så just det här när liksom David är i öknen och Saul liksom förföljer honom in dit i öknen. Och sen det här när han liksom lägger sig för att sova, så då liksom så är David liksom i en grotta och han får möjligheten att liksom döda Saul, men han gör det inte utan han tar en bit från hans mantel. Och vid ett annat tillfälle så tar han också hans spjut och vattenkruka. Så att 2 gånger skulle David ha haft möjlighet att döda Saul. Men han säger att han vill inte göra det eftersom Saul är Herrens morde. Det vill säga Saul är kung och man ska inte lyfta handen mot Herrens morde. Så därför så väljer då David att inte döda honom och skonar hans liv. Och just när David gör det här flera gånger så då ångrar ju sig Saul och far tillbaks. Men vi ser att han hela tiden ändå fortsätter att förfölja David. Och då i något skede så flyr han till deras fiender och är där en tid. Och liksom och får förtroende där hos filisterna. Hos en av de här filisterfurstarna där. Då.
Får Saul någon gång reda på att Samuel har smort David?
Mm. Ja, jag vet faktiskt inte om han känner till det. För att inte vad jag har stött på åtminstone. Men åtminstone så tyder det nog på att han har sina aningar att om inte han dödar David så kommer han att bli kung.
Ja, för han sa ju till och med att Jonathan också.
Ja.
När han blev arg där på festen. När Jonathan skulle ta reda på ifall Saul faktiskt vill döda David. Så då sa han ju typ att David står mellan Jonathan och Jonathans möjlighet att vara kung.
Mm. Ja, så där ser vi ju att att det är fascinerande, man ska kunna tala också om det, men att Jonathan, fastän han liksom, han var den här tronarving, alltså Sauls son, som på det sättet hade rätt till att få kungadömet, ifall inte herren skulle ha valt annorlunda, men liksom, så ser vi ändå att han vill ändå Davids bästa, och liksom väljer att liksom stöda honom istället. Och det här, på det stora hela så det här ser vi då att Jonathan och Saul då kommer att senare bli då dödade när de strider då mot filisterna, och det här, och sen då efter då att Saul och Jonathan dör, så då kommer man då med bud till David om att de har dött, och han sörjer Saul och Jonathan. Och det här är också, när man läser igenom hela Davids berättelse och hans historia, så det här är ganska kännetecknande, att fastän det var hans fiender och försöka döda honom, och att många som är hans fiender mot hans tron och kungadöme, så ändå fast när de dör så sörjer han för dem, och på samma sätt gör han också för Saul, fast han var liksom den största fienden och han som ville döda honom. Han sörjer då Jonathan och Saul, och säger då att de ska göra en sång för dem, och som då kallas för bågsången. Och det här, på det stora hela då, så blir då Davids mord till kung över Juda i andra Samuelsboken 2. Och då egentligen, Saul var ju kung över både Israel och Juda, men David blev först bara kung över Juda, för att det var någon som menade då att har vi någon del i David och så vidare, att de ville liksom, jag vet inte om det var någon som, minns inte exakt, men det var någon som uppäggade att de skulle följa en annan istället. Och då blev David då kung över Juda och regerade där då i 7,5 år. Och Ish-boshet, som är Sauls son, blir då kung över Israel. Och det blir då krig mellan Israel och Juda. Och det kan ju tyckas konstigt i våra öron att det ska bli krig mellan Israel och Juda. Men det här, det blir det, och det blir mycket blodigt krig då. Som det här, Ish-boshet, som var då Sauls son, har en befälhavare som heter Abner. Och Abner var det här Ish-boshets starkaste befälhavare, och han fick liksom en allt starkare ställning hos Sauls son då, Ish-boshet. Och det här, i något skede så går då Abner, den här befälhavaren, över till David istället för Sauls son då, och liksom följa honom istället. Och det är en lång historia, men på grund av tidigare händelser så dödade då Davids befälhavare Joab Abner, för att Abner hade dödat hans bror Asael. Och det ser vi då att det här var inte någonting som David hade önskat, att liksom Abner skulle bli liksom dödad, utan det var Joabs hämnd för att Abner hade dödat Asael, hans bror. Och då så ser vi att kungen också sörjer över Abner, som vi tidigare talade om, att han sörjer över de tidigare fienderna, och han liksom också sörjer över Abner. Och där, efter en tid efter att Abner har dött, så blir då Ish-boshet, alltså Israels kung, Sauls son, blir mycket rädd och förskräckt att Abner, hans bästa befälhavare, har dött. Och så blir han sedan då själv dödad av två av sina befälhavare. Vilket då betyder att nu var det här Israels kung död. Och det här, men de här två som då dödar Ish-boshet blir också straffade av David. Att fastän han var liksom Davids fiende. Och efter en tid då så blir också David kung över Israel. Att på grund av att Israels män och deras folk ser hur David liksom, de får förtroende för David, att han är liksom, han är nog deras kung ändå, att de har nog del i honom, och så blir han då kung över både Israel och Judahus och regerar sen där sammanlagt 33 år.
Mm.
Och under hans tid då som kung där, så då intar han bland annat Jerusalem av det här, ett folk som heter Jebusiterna. Han blir då allt mäktigare och förstår att Herren har befäst honom som kung. Och han slår då också filisterna två gånger sen efter det. Men man ska, jag tycker att det här, ni kan läsa där hemma, börja från första Samuels boken kapitel 16, där David blir smord till kung, och läsa ända fram till hans död och vidare. Att så får ni liksom hela den här berättelsen. Men jag tänkte att vi ska inte tala mer om Davids framgångar som kung. Det är ganska lätt att hitta.
Ja, hittills har vi ju pratat mest om Davids framgångar överlag i livet. Förstås har han haft mycket utmaningar, men han har inte gjort något mycket övertramp han själv. Men det hände ju någonting. Är det att han blir stor på sig, eller att, vad är det? Han gör ju sina misstag. Jag vet inte om ni har hört om Batseba. David såg ju en vacker kvinna som var och badade utanför hans kungliga palats. Och så valde han ju att ta henne till sig, och så låg han med henne. Sen efter en stund så blev han ju rädd att folk skulle få reda på det. Så han började fundera hur han skulle reda upp det här. Och så han skickade hem Batseba, och så skickade han efter Uria, alltså Batsebas man, från fronten. Uria var på fronten och stred. Så då kom Uria hem, och så skulle David vilja att Uria få hem till sin fru, och skulle också ligga med sin fru, för att det inte skulle komma fram. Men Uria föll inte i den fällan. Så då istället så skickade David honom till fronten för att dö.
Mm. Efter att inte Uria har liksom gått med på det här, eftersom han säger då att hur skulle han kunna gå och ligga med sin hustru när liksom hela Israels här håller på att strida på samma gång, att det vill han inte göra. Och fastän till och med kung David lagar honom full och försöker ändå att göra det, så faller han ändå inte i det här, utan han stannar och sover på utsidan istället. Och det här är ju väldigt, väldigt intressant. Och då funderar då att David då, att hur ska han fortsätta från det här? Att hur ska det nu gå? Och då sänder han då istället ett brev med Uria själv. Han får med sig ett brev som han då ska ge till Joab, alltså befälhavaren då. Och då, där var det står då att han ska få Uria att gå under. Och han vill att Uria ska dö. Jag vet inte om det står där varför, men i alla fall så gör så Joab det då, att han ställer Uria där var det liksom striden är som värst ungefär, och så gör det ett utfall, och så drar de sig tillbaka, och så blir han då där, dödad där med flera andra. Och då sänder då det här Joab bud till David att det har hänt nu, att Uria har dött och så vidare. Så att
hur mår David efter det? Som direkt efter det, står det något?
Nej, alltså han, egentligen så ser vi ju inte någon ånger där, utan han tar ju till sig hans fru då. Efter egentligen så sörjer då Urias hustru hennes mans död. Och när sorgeperioden är över, så då tar David henne till hustru.
Ja, så det märks inte då än på David att...
Nej, utan han liksom... Och en intressant detalj som jag tänker att vi ska nog prata om är att det står faktiskt i texten: men det som David hade gjort var ont i Herrens ögon.
Mm.
Det som David hade gjort var ont i Herrens ögon. I en annan översättning står det att det misshagade Herren som han hade gjort. Så att det var verkligen inte Guds behag det som David gjorde, utan det var en stor synd, inte bara en, utan först var det ju begick han ju äktenskapsbrott. Och sen på grund av det så begick han också mord.
Mm.
Och det här. Så jag tänker att det är viktigt för oss också att inte som att lägga märke till att när Bibeln ibland talar om saker som vi kan tycka att är väldigt grymma och hemska, att hur kunde det här hända? Så är det inte, så står det ju som, det står väldigt ärligt och rakt i Bibeln. Men det står också ibland att det var inte Herrens vilja.
Mm.
Eller ibland så står det inte någonting, men vi kan förstå av resten av Bibeln att det här var inte någonting bra.
Ja, det är ju genom hela Bibeln så är det ju människor det handlar om.
Ja, det är ju,
måste vi minnas.
Ja, precis det. Och David var ju också en sådan.
Mm.
Så att han misslyckades fastän han var kung och han var väldigt framgångsrik. Så ändå var han bara en människa.
Ja.
Men jag tänkte att vi ska ännu fundera kring det här att vi tänker ju då, och när man läser till exempel om det här grova misslyckande, så kan man ju nog verkligen tycka synd om de här människorna som råkar illa ut på grund av David. Och det är inte någonting fel med det, tycker jag heller, att vi ska nog syndens konsekvenser kan ibland vara väldigt allvarliga, och det är någonting som vi inte ska ta lätt med.
Nej, och det ser vi ju lite längre fram i Andra Samuelboken 12. Så då skickar ju Herren en man till David som heter Natan. Och så berättar han en liknelse av David. Vill du läsa det, Kevin?
Mm. Ja, Natan berättar då här till David att två män bodde i samma stad. Den ene var rik och den andra fattig. Den rika hade får och boskap i stor mängd, men den fattiga hade ingenting alls, utom ett enda litet lamm som han hade köpt. Han födde upp det, och det växte upp hos honom och hans barn. Det åt av hans brödbit och drack ur hans bägare och låg i hans famn, och det var som en dotter för honom. Så kom en vägfarande till den rike mannen. Då ville han inte ta av sina egna får och kor för att tillaga åt den resande som kom till honom, utan han tog den fattiga slam och tillagade det åt mannen som kom till honom.
Då till näst så står det att David blev rasande, alldeles rasande på den mannen. Och han sa det till Natan: så sant Herren lever, den mannen som gjorde det förtjänar döden. Lammet ska han ersätta fyrdubbelt, för att han gjorde så där och var så obarmhärtig. Så ännu här så tänker inte han att det är någon plot twist på den här storyn. Och då sa Natan till David att du är den här mannen. Så säger Herren, Israels Gud: jag smorde dig till kung över Israel, och jag räddade dig ur Sauls hand. Jag gav dig din herres hus och lade din herres hustru i din famn. Jag gav dig Israels och Juda hus, och om det hade varit för lite skulle jag ha gett dig ännu mer. Varför har du då föraktat Herrens ord och gjort det som är ont i hans ögon? Du har dödat hetiten Uria med svärd och tagit hans hustru till hustru åt dig. Ja, så står det så här: nu ska svärdet aldrig vika från ditt hus, eftersom du föraktar mig och tog hetiten Urias hustru till hustru åt dig. Så säger Herren: jag ska sända olyckor över dig från ditt eget hus, och jag ska ta dina hustrur inför dina ögon och ge dem åt en annan, och han ska ligga med dina hustrur mitt på ljusa dagen. Du har gjort det i hemlighet, men jag ska låta det ske inför hela Israel mitt på ljusa dagen. Så då förstår ju David vad det handlar om. Han förstår att han har syndat. Men då bekänner David till Natan att jag har syndat mot Herren. Och säger Natan till David att så har också Herren förlåtit dig din synd. Du ska inte dö, men eftersom du genom denna handling har fått Herrens fiender att förakta honom, måste sonen som har fötts åt dig dö. Så sonen som Batseba föddes och kommer att måste dö.
Mm. Och det är ju, det kan vi ju tänka att det är ett hårt straff från Herren, men avsikten så är just det här att Herren har kommit på skam genom det här egentligen, att på grund av hans fiender kommer att förakta Herren på grund av det här. Och sen kan vi ändå återvända lite till det här att om vi själva funderar att vi skulle verkligen inte kunna förlåta David, att det skulle verkligen inte gå att förlåta honom. Så då får vi ju ta lite en tankeställare och fundera att hur är det med oss själva då? Visserligen kanske vi inte har liksom begått äktenskapsbrott på samma sätt som David, men vi kanske har sett på sånt vi inte borde ha sett. Vi kanske inte har mördat som David gjorde, men vi kanske har tänkt dåligt om en människa och liksom velat se den människan gå dåligt för den människan eller någonting annat, att vi har också i vårt hjärta brutit mot de här samma buden. Och om vi låter förlåtelsen inte sträcka sig till David, så då kommer den heller inte att sträcka sig till oss.
Nej.
För att vi ber ju i bönen Fader vår att förlåt oss våra skulder, så som och vi förlåta dem vår skyldiga äro. Så att vi får också rannsaka oss själva och fundera att hur är det med oss? Att vi har också brutit. Vi förtjänar straff.
Mm.
Men som det står i Saltaren 89, som handlar också om David, och så där står det att men min nåd ska jag inte ta ifrån honom. Jag ska inte svika min trofasthet. Jag ska inte bryta mitt förbund. Det mina läppar har sagt ska jag inte ändra. Så Herren har lovat i Andra Samuels boken 7 om att David ska få en evig tronarvinge, som jag tänker att vi kan gå in lite på nu småningom. Men före det så kan vi tala om David som psalmförfattare och profet. Men ännu för att poängtera att fastän våra synder är blodröda, så ska det bli vita som snö när vi tar vår tillflykt till Herren Jesus Kristus och det han har gjort. Så då är det inte frågan om vad vi har gjort, utan vad Herren har gjort för oss. Så därför, så säger jag också Nathan just att så har också Herren förlåtit dig din synd. Du ska inte dö. Och det här tänker jag att vi också kan ta till oss. Att så har också Herren förlåtit dig. Att du ska inte dö en evig död. Du ska inte bli förkastad, eftersom Jesus blev förkastad för din skull. Och det här är väldigt trösterikt för oss också.
Och som vi ser så, David blev ju, och Batseba blev båda otroligt förkrossad när deras son dog, men vi kan ju läsa vidare att de blev ju välsignade med en till son, Salomo.
Mm. Och skulle vi tala om Salomo, så skulle det säkert krävas ett helt avsnitt, eller ja, flera avsnitt också.
Gå och läs om Salomo.
Ja, också en väldigt intressant person som hade också sina för- och nackdelar.
Mm.
Men David, vi har sett på lite att David, han blir kung, och vi har sett på hans misslyckanden, och vi har liksom men David var också en psalmförfattare, och det här tänker jag att vi kan också gå in lite på, att han hade författat flera psalmer i vår det här saltarbok i Bibeln. Det står att han har skrivit åtminstone 73 psalmer.
Mm.
Men det finns också några anonyma psalmer som man inte vet. Och bland annat Psaltaren 2 så läser vi apostlagärningarna att tillskrivs just David också. Så när David blir smord till kung, så står det ju att Herrens ande kommer över honom. Och det här, det är också, när vi har det här saltaren i Bibeln, så är det David som profetiskt genom anden har talat om saker som ska hända i framtiden, men också profetiskt har talat om också Herren Jesus Kristus. Och det här, man brukar också säga att det är Kristus som ber i saltaren. För att flera ställen i Nya Testamentet så ser man hur Jesus ber det här saltasalmen och riktigt tillämpa den på sig själv.
Det är ju intressant att inte vi att inte man själv använder mer saltasalmer för att be.
Mm. Och det är ju som intressant att det är olika händelser som händer i Davids liv. Så ser vi att han ber till Gud just angående de här sakerna. Och det är ju kanske också en sak som vi då förstår att David var hela tiden i kontakt med Gud. Han hade ett rikt böneliv. Oavsett vad som hände, om hans motståndare jagade honom, förföljde honom, så kunde han ändå vända det till en bön till Herren.
Oftast en personlig bön. Att han gick rakt till Gud med sina problem och utmaningar.
Så det här får vi också ta till oss idag, att vi får också be till Gud oavsett vad som händer, fast det kan tänkas vara någonting som vi inte förstår oss på. Så ska vi ändå komma till Gud och till och med klaga till honom. Det får vi göra. Ser vi bland annat Psaltaren 22, som jag någon gång har talat om här också i GF-podden, att vi får klaga till Gud. Vi får ropa ut vår frustration.
Det skulle vara jättekonstigt, speciellt om man har barn, så förstår man att ifall ens barn är arg eller så vill man ju att de ska berätta att varför är du arg, frågar man ju. Men själv när det kommer till att be, så kanske när man är som argast, nej, jag tänker inte berätta. Och det är ju exakt samma sak som barn gör, att de berättar inte varför de är arg.
Så vi får det här också, ta det till oss att vi får också be till Gud, som du sa, med alla våra problem och bekymmer, men också be saltaren. Det är någonting som min goda vän ofta brukar nämna, att man ska be saltaren, och jag har faktiskt tagit för vana att börja be saltaren på morgon. Om inte jag hinner med någonting annat, så kan man alltid hinner man läsa en del av en saltasalm. Och det är det som jag tycker är ganska underbart med saltaren, att det är rakt på sak. Man får uttrycka sina känslor och frustrationer och liksom lägga in dem i de här bönerna också.
Och användbart än idag.
Ja. En sak till som jag tänkte att vi kan tala om, så är att, som jag lite nämnde om redan, att vi ska gå in på, det var det här löftet från Andra Samuels boken 7. Skulle du vilja, Benjamin, läsa därifrån?
När din tid är slut och du vilar hos dina fäder, ska jag efter dig upphöja din avkomling, som ska utgå ur ditt liv, och jag ska befästa hans kungadöme. Han ska bygga ett hus åt mitt namn, och jag ska befästa hans kungatron för evigt. Jag ska vara hans far och han ska vara min son. Gör han någonting orättfärdigt, ska jag straffa honom med människors ris och med plågor som drabbar människors barn. Men min nåd ska inte vika från honom, så som jag lät den vika ifrån Saul, som jag lät vika för dig. Ditt hus och ditt kungadöme ska bestå inför mig till evig tid. Din tron ska vara befäst för evig tid.
Så det är det här jag var inne på lite, att Herren har ju talat där att min nåd ska jag inte ta ifrån honom. Jag ska inte svika min trofasthet. Jag ska inte bryta mitt förbund. Det mina läppar har sagt ska jag inte ändra. Så Herren har lovat ett evigt kungadöme åt David. Och det står att det här, när din tid är slut och du vilar hos dina fäder, ska jag efter dig upphöja din avkomling, som ska utgå ur ditt liv, och jag ska befästa hans kungadöme. Och det här talar inte om, det här är inte direkt tillämpat på Davids kroppsliga son Salomo, utan det är tillämpat på det här andliga Salomo, om vi säger så, att han som ska komma, Salomo, som betyder hans frid. Och det är den som kommer med frid, som vi känner det, så är ju Herren Jesus Kristus. Och det är han som det vittnar om här i det här stället, att han ska få det här eviga kungadömet. Och i Jesaja 11, vers 1, så står det att Isais avhuggna stam, en telning från hans rötter ska bära frukt. Över honom ska Herrens ande vila. Isais son, så var ju David. Men här står det om Isais avhuggna stam, en telning från hans rötter ska bära frukt. Så Jesaja som var en längre tid efter David, som var profet, så talar fortfarande om det här samma löftet, att det inte hade gått i uppfyllelse. Att det skulle komma en telning, det vill säga ett rotskott ur den här avhuggna stammen, ur Davids stam, så syftade det på det här liksom att det ska komma den här kungen. Och det här ordet telning så tycker jag är intressant, och det nämns också i Sakarja ännu senare. Av profeten Sakarja nämns det om att jag ska sända telningen. Och det här, och telningen på hebreiska så kommer från ett ord som heter, som är netzer. Och när man läser Matteus evangeliet så ser man att kopplingen till att Jesus bosatte sig i Nazaret, netzer, att han var den här telningen. Och det nämns faktiskt också av Matteus, att jag tycker att vi kan ta upp det här, för det var så intressant när jag läste att det står då här i Matteus evangeliet 2 om Jesus att han bosatte sig i en stad som heter Nazaret för att det som var sagt genom profeterna skulle uppfyllas, att Jesus skulle kallas Nazaré. Och det här, när man läser det utan kontext, så förstår man inte att vad betyder det att Jesus kallas för Nazaré? Var står det i Bibeln? Om man inte går till fotnoterna så hittar man ju det där då. Men just det här, det är just det här kopplingen till telningen, Isais son, det här rotskottet som egentligen, kan vi säga, det här avhuggna stammen, den har varit länge avhuggd. Men sen kommer den här telningen, den här rotskottet som skjuter ut Davids rotskott, Jesus Kristus, som är den här kungen, den här, som får det här eviga kungadömet som lovades då åt David här i andra Samuelsboken 7. Så det är faktiskt fascinerande att den här avhuggna stammen åter får liv genom Jesus. Och han är just den här kroppsliga ättlingen till David. Sen är han ju också av evighet. Och därför kan vi också säga att det här eviga kungadömet. Och det här i Jesaja 11:10 så står det också att det ska ske på den dagen att hedna folken ska söka Isais rot, där han står som ett baner för folken, och hans boning ska vara härlig. Och vi är ju det här hedna folken som har fått del av Isais rot, som har fått del av Herren Jesus Kristus. Och han är den här som upprättar sin kyrka, den här boningen. Och det står att hans boning ska vara härlig. Och vi som tror på honom så har just det här del i det här riket. Och vi som tror på honom så har det här löfte från andra Samuelsboken med oss. Ditt hus och ditt kungadöme ska bestå inför mig till evig tid. Så när vi tillhör Herren Jesus Kristus så behöver vi aldrig vara bekymrade att det inte ska finnas plats för oss i himmelriket, utan Jesus har gått före oss och han har berett plats för oss. För dem som tror på det som han har gjort för oss. Så ännu idag så ljuda Jesu kallande röst till alla människor, till hedna folken, att jag är telningen, jag är netzer, jag är den som Davids rotskott, den som skulle komma, som har blivit utlovad av profeterna och genom hela Bibeln, och jag är den som kommer för att ta dina synder på mig och lida för dig. Så det här vill jag också att vi ska ta med oss idag, att Jesus är den här som verkligen är den som uppfyller det här löftet i andra Samuelsboken 7. Och när vi läser Gamla testamentet på ett överlag så det lämnar liksom en cliffhanger i slutet av Gamla testamentet, att det var ju egentligen bara kaos genom hela Gamla testamentet. Men det finns den här röda tråden om den här Messias som ska komma. Och i Nya testamentet så ser vi att det liksom blir klart vem den här arvingen är som kommer.
Som men, sagt, så skulle man kunna ha kanske 5 avsnitt. Men vi har försökt få ihop det till 1. Har vi någon summering på det här avsnittet nu? David var också en människa. Och han gjorde sina misstag och Gud förlät honom för dem.
Och han var också en förebild för Kristus. Men som utmaning kanske vi kan ta att när ni kör i bilen, när ni har lite tid över, sätter ni ner och börjar läsa från Första Samuels boken. Egentligen kanske från kapitel 8 där var kungadöme börjar, och så får ni fortsätta där och läsa om Saul och David och Salomo.
Och om ni har frågor och saker ni skulle vilja att vi skulle ta upp på podden, så kan ni skicka åt oss på Instagram, eller så kan ni också, jag tror vi har upp formuläret ännu också, som man får följa i ifall man har frågor och någonting man skulle önska att vi skulle prata om. Det var allt vi hade för den här gången. Du har lyssnat på GF-podden med mig, Benny Wendelin, och Kevin Nyfelt. Och vi önskar er Guds frid.
Guds frid.